When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness,
because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Ja, mina kära vänner, välkomna tillbaks till podcasten Samtal. Jag heter Jannik Svensson och jag tycker om Pink Floyd. Fram tills förra helgen tyckte jag också om Roger Waters. Nej, det var före. Det är Roger Waters vi hör i bakgrunden. Han har spelat in lite nya album eller vad han nu håller på med. The Lockdown Sessions. Han låter lite cool, försöker spela gitarr. Vi ska prata om Pink Floyd, vi ska prata om Roger Waters och med mig har jag min mycket gode vän Anders Hesselbom.
Tjena Jannik!
Hej Anders! Vi har gjort det i höstas, en Pink Floyd-special, därför att både du och jag är ju omåttligt intresserade av Pink Floyd. Och så märkte jag nu för inte så länge sedan att det här hade ju dragit iväg som fan! Jag får ju liksom in annonsintäkter då på podden, även om den har legat nere ganska länge. Jag har ju hållit på nu främst fokusera på att producera podcast åt andra. Mm. Så märkte jag liksom att det kommer på så här income statement att, men kommer pengar? Var kommer det här pengarna ifrån? Var kommer den här trafiken ifrån? Då hade jag liksom de här avsnitten som vi gjorde, den stora Pink Floyd-specialen i 3D. Mm.
3 timmar dessutom.
Ja, den drog iväg som bara fan inför den här spelningen då som Roger Waters har gjort.
Jaha, sådär. Mm.
Ja.
Folk vill ha liksom snabb genomgången på vad som är värt att veta beträffande just Pink Floyd, antar jag då. Så det är väl bra.
Ja, och jag satt ju då i september, det var augusti när de här biljetterna släpptes, och vänta. Och så släpptes biljetterna. Och så köpte jag de dyraste jävla biljettjävlarna som gick att finna. Och har sett fram emot det här. Men sen har jag liksom i början när han började med de här jävla konstigheterna. Alltså om Ukraina.
Det är hans politiska uttalanden som du diskuterar. Och det är väl också anledningen till att du och jag sitter här igen. Då, eftersom vi gjorde den här Pink Floyd-specialen och sen dess har han gjort en del intressanta politiska uttalanden.
Ja, han har ju bland annat då sagt att han har kallat Ukraina för provokatörer. Han har liksom refererat till dem som provokatörer. Sen hade han också vid något tillfälle sagt på tal om krigsbrott som Ryssland har gjort då, så har han sagt lies, hade han svarat.
Ja, men jag menar, provokationer ska ju en vuxen människa klara av. Jag menar, vi hade ju Ramadan-upploppen och de är ju rent tekniskt sett inte Paludans fel, utan det är ju folk som kastar sten på polisens fel. Och det måste ju vara samma Så det jag säger här det är ju att Roger Waters uttalanden är ju ur ett politiskt hänseende helt efterblivna. Och det bär mig emot att säga det, därför att jag anser ju, min bedömning av han som person är för det första att han verkar inte vara superintelligent, han verkar vara en ganska korkad person. Men han är en person som är väldigt skicklig på att göra politiska analyser och har gjort väldigt många. Men han gör dem utifrån ett perspektiv. Och nu får du ju rätta mig om jag har fel, men jag har ju alltid upplevt honom som väldigt, väldigt borgerlig vänster. Mm. Högborgerlig vänster.
Han var ju kommunist på liksom åtminstone under Animals-tiden. Där drar han ju iväg några ord. Ordentliga kängor till Margaret Thatcher.
Han gillar inte Margaret Thatcher. Det var en kompis till mig som sa att varenda gång Margaret Thatcher gör ett uttalande så släpper Roddy Waters ett dubbelt konceptalbum om hur hemsk hon är. Liksom. Det ligger någonting i det kanske.
Ja, är det inte Margaret Thatcher som han kallar You fucked up old hag i Pigs?
Ja.
Han har ju, alltså förra gången, alltså jag tror att han har lärt sig lite som en hund lär sig att sitta. Att man ska vara politiskt mot etablissemanget och man ska vara cool. Och nu har han bara blivit gammal och liksom tappat förståndet. Alltså för att om man kollar tillbaks på förra turnén som han gjorde, Us plus Them, som för övrigt var, alltså den var så katastrofalt jävla misslyckad, den turnén, alltså när jag såg den. Alltså för det första, om man ska vara politisk och cool, ja, han gick ut och totalsåga American Express för att de hade någon form av samröre eller de typ inte backa från Donald Trump eller något i den stilen. Och det var så här, kom igen. Och de så här animationerna han hade, det var så här, det var Donald Trump som var hemsk och det var liksom platt. Och sen gjorde han några saker som jag aldrig kommer att förlåta honom för. Och det var att han försökte spela gitarr. Och han kan inte spela gitarr. Alltså, han har hållit på med musik nu sedan, vadå, 50-talet. Men han är fortfarande skitdålig på att spela gitarr. Och det är inte hans instrument. Han ska inte hålla på med det. Han försökte liksom ta Gilmores roll. Alltså, att ens tro att man kan göra det är liksom, det är högmod. Och det är väl det som man, om man ska beskriva Roger Waters med ett ord, så är det högmod. Det andra, det var att han försökte sjunga David Gilmores delar på typ A Comfortably Numb. Och det var så pinsamt så att jag liksom blev ledsen i mitt ansikte.
Jag menar, alltså, jag förstår inte egentligen vad du pratar om nu, för det kan väl inte ha varit en överraskning för någon att han inte är världens bästa musiker. Vi kan väl komma till den saken också, att jag köpte ju biljetter tillsammans med några kompisar. Jag gick och såg Roddy Waters nu när han var i Stockholm senast. Du hade köpt biljetter, men du lämnade tillbaka dem, eller?
Nej, jag lät dem vara. Jag sa att om det finns någon som vill ha dem så kan de få dem, men ingen vill ha dem. För att det är ingen, vem vill vara prorysk? Alltså, vi tar det snart. Fortsätt berätta om din upplevelse av Us and Them, för du såg den, va?
Ja, jag har ju sett allt han har gjort den senaste tiden, och jag var ju väldigt förtjust i Dark Side of the Moon när han var på turné med den. När The Wall kom så var det självklart att jag skulle se den. Jag var iväg och såg den stora föreställningen sen på The Wall i Göteborg efteråt. Jag var lite motvillig till att köpa biljetter till Us and Them eftersom jag tycker nu har jag sett den. Jag kan ju också säga att jag var besviken efter Us and Them. Inte för politikens skull, för den var väldigt politisk, den föreställningen. Väldigt mycket, vi fattar, du gillar inte Donald Trump, vi fattar. Och för mig är det här billiga poänger. Men det här var ju innan då hans uttalande om Ryssland. Men det var liksom en okej show. Och därför så, eller sådär ska jag säga, därför så var jag inte intresserad av att köpa biljetter nu till den senaste This is not a drill eller vad den hette för någonting, den som var i Stockholm nu för en vecka sedan. För jag har sett honom och jag tyckte han har chanserat sedan han gjorde The Wall, så jag var liksom inte intresserad, utan det enda som fick mig att gå var för att jag hade goda vänner. Brorsan, några kompisar, de skulle gå och de ville ha med mig, så då köpte jag biljetter. Och jag ska också säga att förmodligen gick han väl back på den där gigget, för det var ju tomma platser överallt, men å andra sidan, du hade ju betalat, så en av de där tomma platserna var ju din. Det var det ena jag tänkte på. Det andra som jag tänkte på, det här var musikaliskt sett.
Ska vi ta, vi väntar med den musikaliska delen.
Okej, vi väntar med den musikaliska, bra.
Alltså min upplevelse av när han var i Stockholm sist, alltså jag hade liksom, så här,
Sist var inte du där. Näst sist menar du, eller?
Gången för, alltså plus dem då. Så att, ja, då måste vi komma ihåg att så här, jag är född 1994. Jag upptäckte Pink Floyd när jag kanske var 8, 9, 10 år. Jag kommer inte ihåg hur gammal jag var, kanske 10, någonting sånt. Jag hade hållit på med Beatles i några år. Jag upptäckte Pink Floyd, blev helt liksom, min barndom, det var bara Pink Floyd. Jag lyssnade på, jag hade en sån där MP3-spelare. De flesta vet inte vad det är, men det var alltså en liten enhet som man hade sin musik med kabel in i öronen och så fick man musiken så. Och där hade jag liksom, man kunde ha ett album i taget eller två eller tre. Så jag hade bara Pink Floyd-album och Beatles-album. Sen så fick jag av min mamma, när jag var 17 år gammal, en biljett till The Wall, två biljetter. Han gjorde två konserter. Jag var på fel. Jag kommer en dag för sent. Jag hade alltså en biljett på till dagen innan och så stod jag där med min syster. Och hon var, då jobbade hon på Aftonbladet. Hon var ganska nybakad nöjesreporter. Och på något jävla vänster, jag har ingen aning om hur hon gjorde, men hon såg att nu gick hennes 17-åriga överviktiga brors ansikte och hjärta sönder. Stod på, utanför Globen, och alla gick in med sina Dark Side of the Moon-tröjor. Och så kommer hon tillbaks med en fysisk biljett. Det var inte en pappersbiljett utskrivet, det var en fysisk biljett som det stod skymd sikt på. Jag kommer in, har fått en riktigt jävla bra plats i mitten. Det enda som hänt var att jag hade en mast, liksom, en liten mast som inte ens skymde. Och där satt jag, 17 år gammal, ensam. Jag hade panikångestsyndrom på den tiden. Kämpade mig igenom kanske 3-4 panikångestattacker. Och sen föll jag in i trans. Och andra gången Snowy White liksom klev upp på den här muren och spelade solo till Comfortably Numb, så grät jag så mycket så att det var liksom en bit av mig åkte ut genom mina ögon. Och sen dess har liksom den där gubben varit allt för mig. Men sen kommer jag på den här Us Plus Them-turnén då, 17-18 var den sommaren, och den verkligen, alltså jag blev besviken, men det var, jag var nöjd, för jag tänkte så här, ah, det är sista gången jag ser honom, han är gammal, han ska snart dö, man tänker att det är som Keith Richard, men tror fan att jag inte såg honom i somras alive. Men sen så bara 2 veckor senare, tror jag var på Cirkus, så spelade Nick Mason sitt första gig, The Saucer Full of Secrets. Och det var fan det bästa jag varit med om. Och det liksom lyfte upp hela min liksom mitt liv med Pink Floyd. Och sen kommer den här. Jag hör de här uttalandena. Ser vad han håller på med. Det här politiskt konstiga. Som är, jag fattar att han är liksom, han vill bara vara, han bara tar motsatt sida. Han är en edgelord. Jag har det i mig. Jag vet, jag kan relatera liksom. Men sen börjar han med att han accepterar alltså när Ryssland bjuder in honom som talare i Förenta Nationerna. Han accepterar. Han tar alltså Rysslands mandat. What the fuck?
Men han har ju gjort en del ryssvänliga uttalanden. Men jag menar, som sagt, jag är ju lite förvånad över att du reagerar som du gör. Jag ska bara säga att jag har väl lyssnat på Pink Floyd lite längre än du, för jag upptäckte dem när jag lånade ett kassettband av farsan runt 1980-81. Alltså, och sen blev de väl inte riktigt mitt favoritband. Och jag ska också säga att sen när jag liksom, när jag växte upp tillsammans med dem, så växte de ju fast i mig, så jag tycker om dem. Jag är dock inte riktigt lika entusiastisk som du. De har aldrig varit liksom husgudar på det sättet, utan det är ett av de band som jag tycker bäst om, men det finns många band jag tycker bäst om. Sen har jag aldrig gillat Roger Waters som person. Men däremot, jag menar, vi vet ju allting, vi har ju läst biografierna, båda två och alltihopa. Men däremot så var jag ju förberedd på det här. Men det jag uppfattade dig som, det var ju att gränsen för dig gick vid att han var prorysk. Att det var liksom gränsen för dig.
Ja, och det där kan man säga att växte fram. Jag förstod inte hur viktigt det här var, men jag ska förklara varför. Och det här är första gången som jag nog faktiskt berättar, delar mina upplevelser. För jag faktiskt var i Ukraina och nu i januari. Och det är där någonstans som det börjar för mig. För jag fattar liksom att det han sa, det är ju dumhet. Vad fan håller han på med? Just det här med att han tackar ja till den här. Han liksom, men sen, det finns liksom vissa avgörande delar av ens liv. Som, vad fattar man för beslut? Vad gör man? Vad säger det om en själv? Och i januari åkte jag till Ukraina och var där i en vecka. De första 6 dagarna så hände, eller om det var de första 5 dagarna, så hände ingenting. Det var liksom ingen action. Det var som att vara i vilket land som helst. Man märkte att det var liksom lite militärer och så, och vägavspärrningar. Men i övrigt så var Kiev som vilken stad som helst. Och de facto så dog det fler människor i Stockholm, detonationer och av skottskador, än vad det gjorde i Kiev under den här tiden. Och men sista dagen så kom det 60 raketer och en av dem smällde och jag fick uppleva det, och det var en mycket skrämmande upplevelse. Men under den här resan så träffade jag så fruktansvärt olika människor som har såna olika perspektiv, och det är som att jag kommer aldrig någonsin att glömma de här sakerna som hände. Alltså den känslan och samhörigheten som jag fick till den här nationen när jag såg hur de blev fullständigt våldtagna av den här enorma nationen som är Ryssland. Och den brutalitet och det våld, de massgravar, de 100 000-tals oskyldiga människorna som slaktas. Det faktum att Ryssland alltså använder sig av en krigföring där de verkligen satsar på att skjuta alla sina raketer på civila mål i princip. Alltså de siktar på civila mål. Och det här är liksom ett misstag när en civil dör i ett krig som någon annan nation är med i. Alltså folk blir så fruktansvärt liksom reagerar. Men nu har det skett så mycket så att vi är bara helt vana med det.
Men de har liksom... Jag håller inte med. Alltså, vi ser ju krig hela tiden där civila mål är en strategi. Och jag menar, det är ju bara att se hur Palestina riktar sina raketer mot Israel. Det är ju civila mål som gäller. Och folk har inga problem med det. Problemet här är ju naturligtvis att det är Ryssland som gör det för det första. Och alla är ju överens om att Ryssland är en skurkstat. Så här blir det liksom extra beklämmande, så att säga. Och sen, jag har full förståelse för din relation till Ukraina. Jag bara önskar att jag skulle ha de insikter och de erfarenheter som du har. Därför att jag tycker att det verkar vara ett väldigt spännande land, och jag kan ju inte riktigt sätta mig in i det här, utan jag ser ju bara det här från det som jag ser från media. Det andra som jag bara vill påpeka är att Ryssland är ett stort land när det gäller antalet människor. Det är ett stort land när det gäller areal. Men tittar man på den civiliserade delen av Ryssland så är ju inte det stort.
Nej, och det är ett litet land. Till och med den civiliserade delen är brutal. Alltså till och med oppositionen är liksom...
För det första så är ju Putin en person som gärna ser till att försöka avrätta oppositionella politiker, och för det andra så är ju oppositionen också, ja, precis som du säger.
Ja, alltså de har, alltså så här, mina insikter om Ukraina och den ukrainska nationen har jag främst fått genom Kenneth Gregg, som nu har ett stadigt gästspel i den här podden. Och jag kan rekommendera alla som nu lyssnar på det här också lyssna på de avsnitt som jag har med honom, där vi går igenom kriget och kollar vad som har hänt förra veckan. Men det finns liksom, jag såg människor och upplevde saker som liksom, det kommer att ta, jag håller fortfarande på att smälter de här grejerna, och jag kommer snart kanske att börja släppa ut saker om det. Men det finns en brutalitet som inte går att beskriva, och där finns det faktiskt, där vill jag lyfta upp en sak, och jag ska göra det genom att göra så här helt enkelt. Vi lyssnar på en låt, Hey Hey Rise Up med Andriy Kvilniuk. Jag vet inte hur man uttalar hans namn, men det är alltså Pink Floyd, det är deras senaste låt, och det här är alltså en av Ukrainas kändaste sångare. Här har vi då alltså David Gilmour och Nick Mason som gör en låt tillsammans med en ukrainare och verkligen engagerar sig i kriget.
Här de står ju dessutom på rätt sida när de engagerar sig, för Waters har ju engagerat sig genom att göra en del ganska hetska debatter. Och jag tror att när poletten trillade ner för mig att Roddy Waters liksom har kört ur spår, om det var CNN eller vilka det var, men han sa att du måste ju läsa, du kan inte bara läsa andra journalisters artiklar, skaffa dig riktig kunskap, läs en bok och så här, då kommer du förstå mitt perspektiv av hans budskap. Och jag tänker, är det så att du inte själv klarar att försvara eller förklara din ståndpunkt, så är den förmodligen inte genomtänkt. Jag faller tillbaka till det här med Albert Einstein, att kan du inte förklara någonting på ett enkelt sätt, så förstår du det förmodligen inte helt och fullt själv.
Jag hade våndor, och jag skrev ju lite med dig innan om att jag först bestämde jag att jag inte skulle åka, sen kände jag att kanske jag gör det, men sen, och jag höll på att vela och var så här, men sen till sist, alltså några timmar före konserten, så skrev jag följande inlägg på Facebook: på grund av prorysk aktivism och uttalanden om Ukraina har jag beslutat att boykotta min idol Pink Floyd-legendaren Roger Waters som spelar i Stockholm ikväll. Först tänkte jag låta biljetterna gå till spillo, men kom sedan på att det finns bättre sätt att göra det på. Därför skänker jag istället bort biljetterna ifall det finns någon som vill åka. Den som vill donera en slant för materiell till Ukrainas väpnade styrkor kan swisha mig eller haka på Kenneth Greggs födelsedagssamling som går till att köpa in drönare till den 63 graden. Slava Ukraini. Jag kan ju nämna att den här insamlingen avslutar på 200 000 kronor som Kenneth.
Mycket bra.
Det var inte på grund av mitt inlägg, utan det var på grund av Kenneth. Men det är de sakerna som jag tror att gör skillnad. Sitta och hålla på säga så här, ja, jag är mot krig, jag är mot båda sidors krig. Klart att man försvarar sin nation, Roger Waters, din dumma jävel. Alla krig han har hållit på med i sina texter, alltså hela The Wall, hela The Final Cut, allting handlar om andra världskriget. Han förstår krig, han vet krig, han vet vad det är.
Men du, när Sverige liksom säger angående andra världskriget att vi är mot krig båda sidor, då är ju det för att vi fann det gynnsamt att stå på Tysklands sida.
Ja, som man sålde till båda sidor.
Ja, när personer idag säger att de är mot båda sidor, att båda sidor krigar, då handlar ju det om att man inte riktigt vill att Ukraina ska kunna försvara sig. Därför att Ukraina krigar inte. De försvarar sig, och det är någonting som de har rätt att göra. Men då apropå det här konserten då, att vi kommer från olika håll. Jag sa ju som sagt att jag var inte speciellt sugen på att köpa konserten. Eller köpa biljetter till konserten. Men jag gjorde det på grund av att jag ville hänga med mina kompisar. Men väl där. Roddy Waters brukar köra väldigt mycket singback. Väldigt mycket ligger på band. Väldigt mycket överdrivna sceneffekter och sånt där. Den här gången var det riktigt bra musikaliskt. För det första så håller jag inte med om att han är dålig på gitarr. Jag tycker han är skitbra på gitarr. Och den här kvällen så spelade han mest piano och sjöng. Den här kvällen var allting live. Det var inte ett jättestort band. Det var liksom lugnt och sansat. Och sen fick man ju liksom den här kallduschen i början. Och säga, ja, ni som... jag tycker inte om Roddy Waters politik, men jag gillar Pink Floyd, ni kan dra åt helvete, typ sånt där. Och då tänkte jag, det här kommer ju att bli skit.
Ja, men den grejen, men det, alltså, får jag stoppa det där, förlåt Anders, jag vill bara säga att när jag läste om det, jag vaknade upp under våndor, men när jag läste att han på riktigt sa åt mig att dra åt helvete, då kände jag mig nöjd.
Ja, jag förstår hur du resonerar, men jag vill också bara säga det att vi kom ju från olika håll. Jag skiter i Roddy Waters. Det mesta han har gjort för mig är att skriva liksom bra låtar och sådär. Sen absolut så hade jag naturligtvis en tanke på, är det bra att verkligen stödja en prorysk artist? Men jag menar, vi är ju vana. Vilken artist du än går på, så poserar de ju som halvkommunister. Vem du än köper biljetter till, så poserar de som halvkommunister. Därför att det är gynnsamt. Om det är så att du är rockstjärna och företräder liberala värden och mänskliga rättigheter, då kommer du ju ingen vilja höra dig spela eller köpa dina skivor. Det är bara att Roddy Waters gick över gränsen. Men jag kan inför mig själv försvara att jag stöttar honom med pengar i att jag anser att han är senil, han har gjort sitt. Och som jag sa, jag ville ju inte ens köpa biljetter för hans skull, utan jag ville köpa biljetter för att göra en trevlig kväll. Sen visade det sig av någon märklig anledning att det här gigget var riktigt jäkla bra. Riktigt bra gig.
Vad är highlightsen då?
Ja, till att börja med så körde han ju Powers That Be från Radio Chaos. Han spelar ju inte väldigt mycket musik från Radio Chaos när det turnerar. Det andra som var bra var att det var live på riktigt den här gången. Och första gången när de, på Dark Side of the Moon, när han körde Fletcher Memorial till exempel, då var ju liksom varannan fras låg på tejp och sådär. Men den här gången kändes det, den här gången var det på riktigt. Och dessutom så närheten till publiken, de satt i mitten av arenan och man kom liksom nära honom och sådär. Men då igen, alltså skulle vi diskutera Freddie Mercury, skulle Freddie Mercury dyka upp på en scen så där, då skulle jag ha svårt att förhålla mig om det var så att han hade värdelösa politiska åsikter. Jag menar, du har väl Freddie Mercury lite grann som husgud du också?
Ja, jag har honom därför, på armen.
Ja, därför att när det gäller Freddie Mercury så är, jag har nog samma idolrelation till Freddie Mercury. Nu visar Jannik upp tatueringar och då har han tatuerat in den här traktorn som står en rysk pansarvagn.
Man kan inte dyka upp med en sån tatuering på en Roger Waters-konsert, det förstår du själv.
Ja, precis. Nej, men då hade jag blivit besviken. Men samtidigt så är det ju så att jag vet ju om att Freddie Mercury hade ju värderingar som väldigt få personer står för. Jag kan stå för de
han
värderingarna.
Han var bög.
Nej, jag tänker ju till exempel på hans syn på islam och sådär. Han avskydde ju islam och sådär. Fine, det får han gärna göra. Det beror ju på vem man är. Vi ska ju komma ihåg att islam är en jäkla kolonial religion som utökar sina gränser med våld väldigt gärna. Och det är väldigt, väldigt, väldigt impopulärt att säga idag, eftersom Sverige har ju placerat muslimska flyktingar väldigt långt ner i maktkedjan, i maktanalysen. Vilket innebär att vi gärna försvarar dem. Freddie Mercury gjorde det definitivt inte. Men å andra sidan så var han proffsig nog att prata politik så lite som möjligt. Jag tror att han var inne på Gene Simmons linje att artister ska vara artister. Roddy Waters, alltså, men igen, ta vilken artist som helst. De poserar som vänster för att det är gynnsamt. Roddy Waters råkar bara ha kört i diket. Han har en övertro på sin egen förmåga att göra politiska analyser. Han har varit väldigt skicklig på det, trots att jag som sagt upplever honom som en totalt sett ganska korkad person. Men det tredje och sista är ju att han är en fenomenal låtskrivare, och frågar du mig, en väldigt bra musiker också. Du tycker inte det, men jag tycker det.
Nej, alltså, han är en bra musiker. Alltså, grejen som han gör, det är lite, alltså, han har gjort låtar som väldigt många människor gillar, och det visar ju att han gör musik som appellerar den stora massan, vilket per definition gör honom till en bra musiker. Jag gillar att lyssna på Roger Waters musik för att han gör bra musik och har gjort väldigt bra musik. Speciellt The Wall, jag gillar Pros and Cons of Hitchhiking, The Final Cut. Hans grejer, hans senare grejer tycker jag är...
Det enda som var bra med Pros and Cons of Hitchhiking var ju att vara Eric Clapton på gitarr och
en naken tjej på framsidan.
Ja, det finns andra att titta på om det skulle vara så.
Samantha Fox som står naken och visar brösten bakom mig. Bakom dig åt mig.
Jag försöker göra en poäng här, men Jannik noterar att jag faktiskt samlar på Samantha Fox grejer från perioden 1987-1989. Det erkänner jag att jag gör. Men det andra som är bra med den är Every Stranger's Eye, som faktiskt är en riktigt bra låt. Men i övrigt så skulle jag säga att Pros and Cons är skitskiva, precis som jag skulle säga att Music from the Body också är en skitskiva.
Men där är alltså, man måste förstå Pros and Cons koncept för att förstå hur fantastisk den är. Det är en person som somnar i en lastbil och drömmer och åker in och ut ur drömmar, och ibland hör den radion och ibland åker den förbi något hak och ibland sitter de och fikar och sen helt plötsligt pratar Roger Waters tyska. Alltså det är ett album som jag tycker att det är en resa. Ja. Och det är realtid också.
Det var också David Gilmours förtjänst, ska jag säga, att det är en Roger Waters skiva, för det var väl lite grann på gång att han var på något sätt på väg ut ur Pink Floyd, men han hade skrivit liksom två stycken idéer som han tog med sig. Det ena var The Wall och det andra var Pros and Cons, och Pink Floyd valde såklart
The Final Cut. Var det inte mellan de två? Jag hängde
nej, inte. Nej. Utan de valde The Wall. The Final Cut var efter att The Wall var inspelat, så gjorde de ett album med några nya låtar och några låtar som sorterades bort. Och dessutom någon låt som skrevs också till filmen som The Wall.
Så. Ja, de har ju The When the Tigers Broke Free som kommer där. Ja. Som är, alltså den är...
Fletcher Memorial är såklart en ny låt. Inledningen är såklart någonting de har sorterat bort från The Wall. Så det stod alltså mellan The Wall och Pros and Cons. Men
här kommer det, förresten, nu får ju du bedöma hur mycket vi kan sända av andras material.
Ja, lite grann eftersom vi har citaträtt, men ja, inte för mycket.
Ja, men då gör vi så här, vi citerar och sen hör jag det i bakgrunden. Det här är alltså Roger Waters pappa befinner sig nu i en bunker i Anzio i Italien. Året är 1944, kanske 45. Han dör av ett dykande Stuka som smäller bomber i den här bunkern som han befinner sig i. Och det här är alltså Roger Waters bästa framförande någonsin som han någonsin har gjort.
Ska du spela live nu eller ska du spela någonting från skiva?
Du hör inte nu. Aha, du hör inte. Vänta. It was just before dawn. One miserable morning in black 44, when the forward commander was told to sit tight, when he asked that his men be withdrawn, and the generals gave thanks as the other ranks held back the enemy tanks for a while. The Anzio bridgehead was held for the price of a... Roger Waters pappa befinner sig just nu i en bunker. Året är 1945 och vi är i Italien i Anzio, och det här är hans historia. It was dark all around. There was frost in the ground when the tigers. Det här sättet som Roger Waters berättar rakt ut, it was just before dawn, one miserable morning in black 44. The Anzio bridgehead was held for the price of a few hundred ordinary lives. Det här är alltså Roger Waters. Men det som
det är
kommer,
stor konst, jag håller med.
Ja, och det som är det han gör, och det som liksom är det som gör att min fascination för Roger Waters är så enorm, det är just när han släpper det. It was dark all around, there was frost in the ground when the tigers broke free. Och då kanske man undrar, vad är en tiger? Och då har man kanske läst om panter, eller vad de nu heter, de tanksen som man håller på med nu. Det här är alltså de farligaste stridsvagnarna som fanns på den tiden.
Vi går inte att säga någonting annat än att han är ett musikaliskt geni. Men som sagt, han hade ju gjort några dåliga gig. As and Them var ju inte jättebra. Och nu gick han ut med åtminstone musikalisk värdighet, eftersom This Is Not A Drill var fantastiskt.
Och spelar han den här låten där?
Nej, det är klart han inte gör. De här tonerna kan ju inte han sjunga live idag. Men jag ska också säga, bara för att provocera dig, för att komma in till kanske kärnan till det vi diskuterar. Jag funderar på, eftersom det var bara jag från familjen som åkte tillsammans med mina kompisar, funderar på att ta med mig frugan, kanske tvinga ungarna och se den här This Is Not A Drill på bio, möjligtvis. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
De kommer alltså att köra själva konserten på bio.
Konserten kommer att gå på bio och konserten kommer att säljas på Blu-ray. Så det finns chans att uppleva den igen om det är så att du ångrar dig. Mm.
Ja, men det är väl alltså så här. Jag kollar ganska ofta på hans framträdande i Berlin.
När i alla fall. 1989.
Ja, och där är ju,
eller 90 var det kanske.
Ja, 90 var det. Och där har vi prata om det i vår stora special om Pink Floyd, men där har vi ju Brian Adams och hans framträdande.
Han var ju makalöst bra i den.
Det var så här, om någon frågar visa mig ett klipp för att förklara 90-talet, då är det Brian Adams när han står jeans, full jeansmundering och spelar liksom på sin Stratocaster. Det är riktigt jävla bra. Nej, men så här, min relation till Waters har alltid varit ganska splittrad. Alltså när jag växte upp och förstod att folk som röstar vänster är förledda av en mängd människor som är väldigt ondskefulla. Och jag förstod vad han höll på med, så blev jag såklart besviken. Men jag har alltid kunnat leva med det. Men nu är det som att när han, det här det var liksom spiken i kistan, det här fuckut som han gjorde till mig. Men jag kommer aldrig att sluta lyssna på hans musik. Jag kommer...
Men de flesta som är vänster, de kommer ju säga att Ryssland är den onda sidan och det bara är SD som gillar Ryssland. Men det är ju de som är tokvänster. Dagens ETC och de här jävla galningarna. Det är ju de som gör lite sån här freudanska proryska uttalanden. Och Roddy Waters, han har ju gått all in batshit crazy. Men jag vill också säga att jag tror ju att de flesta artister poserar vänster. Det handlar om det man brukar kalla för politisk korrekthet. Man påstår sig ha en åsikt som man egentligen inte har för att man inser att det är lönsamt. Men när det gäller Roddy Waters så tror jag att han är ju kommunist på riktigt. Han är en borgarkommunist på riktigt.
Ja, och han är en jävulstrek. Så att det där är, de hade lite svårt med det. Jag tror att det var Rick eller Nick som samlade på Jaguarer eller Rolls Royce på 80-90-talet och hade liksom lite svårt med att de faktiskt var kommunister.
Ja. Och sen när det gäller pengar så är ju Roddy Waters den som har dragit ur mest pengar ur Pink Floyd.
Ja, han har ju splittat upp alla fucking låtar och satt sitt eget namn på dem. Det är därför det är tre delar i alla låtar.
Därför att på den tiden fick man betalt per låt och Roddy Waters såg till att ha sitt namn på klart flest låtar så att säga. Nej, så jag vet inte om vi kommer så mycket längre med den diskussionen. Vi är ju överens om hur Roddy Waters resonerar, att han är liksom batshit crazy. Jag fick se ett bra gig. och jag, på något sätt så tycker jag att det hedrar dig att du ändå liksom lät dina biljetter brinna inne. Därför att du är ju betydligt mer insiktsfull och betydligt mer erfaren när det gäller konflikten. Jag kan ju förnuftmässigt förstå att Ryssland är galningar, men jag har ju aldrig gillat Ryssland. Jag har ju alltid föraktat det jäkla landet. Jag tycker att Palmes relation med Ryssland var pinsamt positiv. Jag skulle säga att jag talar ju från en moralisk högre mark än vad någon som någonsin har röstat vänster någonsin kan göra.
Du har ju sett Sovjets fall och sen hur Putin kom till makten. Liksom. Jag bara växte upp och då var Putin en gubbe som var kung i Ryssland. Liksom. Det var det man fick veta.
Men sen är det ju också då att det är ju helt klart så när du berättar om din bakgrund och din relation till Pink Floyd att du har ett idolskap på ett annat sätt som jag inte har.
Alltså, han räddade mitt liv. Alltså, så här, det han gjorde med The Wall var att han fick mig att förstå att jag är en produkt av alla trauman som jag har utsatts för. Alltså another brick in the wall. Och att enda sättet att hantera dem, att de här trauman, när man liksom låter dem bygga upp en, då blir man som att man är i en mur. Och nu idag är jag nykter och drogfri sen 6 år tillbaks.
Mycket bra gjort, mycket bra gjort. Det ökar dina chanser att överleva om jag säger
exakt, så. Exakt, exakt. Så att han har ju liksom hjälpt mig att komma till de här insikterna. För att jag såg honom, jag ville bli som honom, jag ville vara som. Jag har på riktigt Syd Barretts namn intatuerat på min arm liksom.
Och jag menar, Roddy Waters själv blev väl också drogfri någon gång i början på 80-talet antar jag.
Jag vet faktiskt inte.
Nej, för han var ju riktigt illa ute när det gäller alkohol och grejer. Men han har väl varit ren levnadsmänniska åtminstone sedan mitten av 80-talet. Och det är ju därför han lever idag.
Antagligen. Men sen har vi liksom David Gilmour och hans konflikt. Jag har alltid hoppats på att den ska lösa sig, men nu gör inte jag det längre. Därför att jag tror att den här sprickan som har uppstått när de har tagit så två skilda vägar i den här frågan om Ukraina. Kommer inte att gå att reparera.
Det var väl första ledtråden att det här inte kommer att gå att reparera. Första var det inte, men det var ju en tidig ledtråd. Sen dess har ju Roddy Waters uttalat sig om att Pink Floyd är ett värdelöst band, David Gilmour saknar talang och så vidare och så vidare.
Alltså, hur kan han ens säga så? Alltså,
ja, det är liksom bara, då förstår inte han betydelsen av sina bandmedlemmar. Jag ska säga att Mason som spelar trummor, okej, han kunde ha varit någon annan. Fine. Och i praktiken så var han ju faktiskt också det under sessionerna på The Final Cut. Därför att han är medioker.
Men det var Dave som spelade trummor där, eller?
Nej, studiomusiker. Men sen har du ju Richard Wright. Inte världens bästa låtskrivare. Men en makalöst skicklig keyboardist. Du har...
Och när han sjunger stämma på Dark Side of the Moon.
Ja, visst. Alltså. Roddy Waters som kanske inte är världens bästa musiker rent tekniskt, men som hanterar, han är multiinstrumentalist, han är en makalös låtskrivare och så vidare. David Gilmour som rent tekniskt sett, och nu är jag ju lite hård, rent tekniskt sett så är ju inte han världsmästare. Det är ju det att han har en förmåga att med känsla leverera, hitta och leverera bra melodier.
Och han har en sån egen stil, ingen har den. Det finns folk som är bra på att imitera honom.
Han har en egen stil, men på ett tekniskt plan så skulle Yngwie Malmsteen spela skjortan av David Gilmour. Men David Gilmours styrka är ju precis det att hans förmåga att hitta melodier, hans förmåga att leverera dem med känsla och så vidare.
Och kolla bara på ringvågorna som de gör, alltså människor som har jobbat med dem. Som till exempel Alan Parson, som är antagligen känd som världens bästa studiotekniker någonsin.
Ja.
Gjorde ett album bara på att ta in människor som aldrig någonsin har liksom samarbetat, men bara de bästa musikerna, och bara stoppar in dem och så har han musik och så släpper han saker som Eye in the Sky. Här har vi ju då, om man ska göra ett album som är en ringeffekt, alltså om man ska förstå hur stort Dark Side of the Moon var, då är det Eye in the Sky. Och jag tror att många känner igen, det finns en viss tune från det här albumet som folk känner igen. Och vad jag förstår, nu kollar inte jag på amerikansk sport eller sport överhuvudtaget, men så är det också ett spår som används i någon form av baseballlag eller amerikansk fotboll eller någonting. Men det här albumet då, Eye in the Sky från 1982, är studioteknikern från, alltså Abbey Road Studios, som blev så jävla inspirerad av att jobba med Pink Floyd att han släppte.
Ja, det var ju han som gjorde Dark Side, ja, helt enkelt.
Ja, och det här albumet, alltså för er som inte har lyssnat på det, gå in på Spotify, sök på The Alan Parsons Project och dra
eller
igång.
Köp skivan så får upphovsmannen mer betalt.
Ja, om det finns folk som har skivspelare, Anders. Det är så uppenbart att vi är från olika generationer. men vi har liksom folk som har hedra ljudkvalitet. Och där har vi alltså Alan Parsons.
Alan Parsons är makalös på det sättet. Helt makalös.
Nu vet inte jag om det här faktiskt är sant, men det sägs att albumet som slår Dark Side of the Moon i ljud är inget mindre än
säg du, Jannik.
Pyromania av Def Leppard 1983. Jag vet inte om jag håller med.
Ja, det är Pyromania. Jag håller inte med. Jag tycker den är fantastiskt välproducerad, men jag håller inte med. Och en av anledningarna till att jag inte håller med det är att till exempel så finns det inga trummor inspelade på den här skivan.
Ja, men trummisen hade ju bara en arm.
Nej, han hade två armar.
Han hade det ändå.
Var,
ja.
Det var på Hysteria, han bara hade en arm. Men den och andra sidan är det ju trummor på.
Ja, men det,
här, det fanns teknisk, inspelningstekniska skäl att den här gjordes som en trummaskin. Men fine. Fine.
Men det sägs i alla fall. För den här låter, i min värld i alla fall, som att den är lite kall. Det låter nästan som en digital.
Ja, men det är ett mästerverk. Men,
är det inte mixat digital? Det här är inte gjort analog.
Nej, men det är mixat digitalt. På den tiden så hade du ju möjlighet att göra det. Det enda som var analogt på den här skivan var ju själva inspelningen. Men allt annat, mastering och mixning, är digitalt. Men vi skulle ju lika gärna kunna prata om någon av Stevie Wonders tidigare skivor som är helt analogt inspelad, precis som Dark Side of the Moon var. Och de är också liksom produktionstekniska mästerverk. Men det var lite oväntat att jag tog upp Pyromania, för den har jag ju hört är fantastiskt välgjord. Men eftersom vi ändå liksom gör det här name-dropping-spelet nu, så måste jag ju också nämna Trevor Horns mixning av 9025 av Yes. Alltså, lyssna på den. 1982 eller 3 eller vad kan varit. Lyssna på den, du kommer att dö, för det är så välgjort. Mm. Men jag tycker ändå att Dark Side of the Moon sticker ut ännu högre om man tittar på andra skivor från samma tid. 1973 tror jag det var.
Jag vet inte om det här var någonting som vi tog med i det här förra specialen, men jag vill ändå liksom live nu on tape, eftersom vi ändå kan göra det. Förra gången så satt vi och liksom jag satt och tryckte in musik i från min mobil in i, eftersom vi satt med varandra. Jag ska bara ta fram den här, för att här är då ett exempel på, och det här är, jag vill visa det här så att alla ni som lyssnar och fortfarande hänger med,
ja, precis, ska förstå, så fortfarande med.
Ja, men alltså ska förstå hur viktigt det är att mixa och vad man kan göra med dagens teknologi. Så nu kommer jag att spela då Learning to Fly. Där alltså inledningen.
Från 1987 eller något sånt där.
Ja, 87. Gjord på digital mixer. Låter ganska bra. Alltså den var bra. Men det var ändå så att live här från Delicate Sound of Thunder, lyssna på trummorna här alltså. Den här var bättre än originalet.
Det är ju high dynamic range på mixen här, och det är ju, ja, det är ju teknik som i princip är omöjlig att göra. För det första måste det vara digitalt, och för andra så måste det ha modern utrustning för.
Men det som hände sen, det var det här. Samma låt, fast 30 år senare, moderna mixrar. Hör du, Anders, det här är så jävla sjukt! Här har vi då, igen då, så får du en snabb... Här är alltså originalet, som de sen digitalt har mixat på.
Grejen är den att originalet är ju bättre än den på skivan.
Och här är remixen. Man liksom fått bort all publikbrus, allting liksom. Det här är typ som Star Wars som de gjorde på 70-talet. Kollar man på dem nu och liksom kollar på dem som de har gjort nu, de är skitbra.
När det gäller remixen av Delicate Sound of Thunder, jag lyssnade igenom den och det låter bra, men grejen är att originalet av Delicate Sound of Thunder låter bättre än originalet av Momentary Lapse Reason som låten kommer ifrån. Remixen av Delicate Sound of Thunder låter naturligtvis jättebra.
För jag tror inte de gjorde hela albumet.
Nej, men däremot så på ett ställe så klippade till exempel basen. Och jag tycker det är helt oförlåtligt att man med modern teknik missar en sån grej.
Tror du inte att de har suttit i typ 1500 timmar bara vid den klippningen och fundera på, ja men ska vi ha med den, det hände ju faktiskt, det var ju faktiskt lite bla bla bla, du vet, antagligen har de vekt det där på guldskål och bara, nej men det var så här det lät, det här är dokumentärt, nu kör vi liksom, fuck it. Tror du?
Säkerligen, men det om det, jag tänker köpa Blu-rayen med This is not a drill av Roddy Waters, jag tänker göra det.
Kan du lova mig en sak då?
Okay.
Du skänker dubbelt så mycket pengar till nödställda i Ukraina eller till armén.
Jag kan nog lova att jag skänker mer än dubbelt, därför att Roddy Waters brukar slänga ut sina Blu-rays för typ 99 spänn, så jag kan lova att jag skänker mer pengar än dubbelt.
Kan du inte göra ett undantag och ladda hem den här från BitTorrent?
För mig är inte det ett undantag, för jag skäms inte för att ladda hem film om det är så att de inte säljs. Ja, i och för sig, den här säljs ju, men skulle det vara så att jag missar att köpa den, så skulle jag inte skämmas för att ladda hem den. Därför att jag tittar ju hellre gratis än att avstå. Men är det så att jag vill se en film och den finns att köpa, så köper jag den självklart. Men nej, jag säger igen att även om jag inte har några moraliska betänkligheter när det gäller att ladda hem film, så är det så att om marknaden erbjuder filmen, då betalar jag faktiskt för den. Det måste jag göra.
Ja, så du är väl till och med officiellt en representant för Piratpartiet?
Korrekt.
Så, och deras grund i det är ju...
Information wants to be free. Eller vad tänkte du säga?
Nej, jag tänkte mer säga att jag vill ladda hem filmer. Jag är piratpartist. Jag är också ganska smart eftersom jag är piratpartist. Typ så.
Oh, ja, alltså, jag tror att det var många som drog öronen åt sig när en organisation eller flera organisationer stämde The Pirate Bay, och en av de som stämde Pirate Bay hade turen att få bli domare i målet och dömde till sin egen favör och sen gick vidare och fick ett toppjobb på ett skivbolag. Jag tror att personer som inte är pirater kanske inte bryr sig om såna här saker, men jag tror att innerst inne så skaver det nog hos de flesta, tror inte det?
Nej, men det där är många sådana, det finns riktigt många underliga saker som bara döljer sig i öppen verklighet, och får de inte uppmärksamhet av etablissemanget, av stor media, då liksom glöms de bort, och det där kan vara liksom alltså, människor gillar historier om David och Goliat, den lilla som möter den stora,
så är det.
Och så vidare. Men när det kommer till liksom fildelning, så är det som att
Ja, men om man säger, jag kommer ihåg på den tiden där artister blev vansinniga om de fick radiospelningar, för de resonerar så här att varje radiospelning vi får är missad skivförsäljning.
Ja, för att folk spelar in så här, men de tryckte på tape på sin gamla kassett eller?
Ja, men sen så visade det sig att radiospelningar genererade skivförsäljning, och då ville man ha radiospelningar. Och då kom man istället på att, ja men nu när folk inte längre lyssnar på FM-radio utan sitter vid internet, då är det ju nedladdning. Varje nedladdning är en förlorad skivförsäljning. Då vill man liksom få bort det. Men då visar det sig att nedladdningarna genererade ju också skivförsäljning. Så jag tror att just det här att reklam är någonting som man ville kriminalisera rakt av. Jag tror att innerst inne förstår man att reklam är bra, men det är bara att man vill äga sin egen grej. Man vill själv bestämma över den här, och där är ju även vi piratpartister, vi anser ju att den immateriella äganderätten är okränkbar. Men däremot så anser vi ju inte att den är riktigt så kränkt vid olika situationer som andra tänker, och dessutom så vill vi ha en sansad upphovsrättslagstiftning, så ungefär där står vi. Men det var en parentes i sammanhanget. Jag tror att våra respektive bilder av Roddy Waters har väl kommit fram, eller? Har du någonting mer du vill tillägga?
Jag tror det. Och jag är glad att vi kunde sammanföras igen, för att det var länge sedan, Anders, som vi satt ner, och det var nog sist där i september.
Grejen är att vi lever ju väldigt, väldigt upptagna liv båda två, och det är engagemang åt höger och vänster som för oss båda. Det är svårt att få till en träff, men jag är väldigt glad över att vi gjorde den här gången, för det är alltid ett nöje att få sitta ner och snacka med dig, Jannik. Det är väldigt trevligt.
Jag försöker hitta olika sätt och locka dig till Stockholm. På tal om Stockholm så är det alltså en engelsktalande individ på en lådcykel på väg mot mig. Och jag ska möta upp den personen för att motta en försändelse. Med det sagt, jättestort tack Anders Hesselbom, självutnämnd Pink Floyd-expert, piratpartist, örebroare och väldigt, väldigt trevlig herrman som också har en YouTube-kanal som du självklart ska ge en shoutout till.
Tack så hemskt mycket. Vill ni se världens bästa filmrecensioner, så ska ni självklart söka på Flimmerduo. Och Jannik, det är ett nöje att få vara här. Och om jag får vara lite petig, så är jag inte örebroare längre, tack och lov. Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med, och tack så mycket för att ni ville lyssna.
Och till er som har lyssnat, jag hoppas att ni står ut med att den här podden som heter Samtal har tagit en liten sväng. Jag tror att det är viktigt att man behöver göra det man tycker att det är roligt eller viktigt. Och därför gör jag det nu. Och bättre någonting än inget. kanske jag bara ska döpa om den till någonting annat, men man ska inte döpa om.
Samtal är bra.
Ja, man ska inte döpa om, man ska inte byta bild, man ska bara liksom hålla det som har varit för att folk är vana med det, och så gör vi nu och så blir det den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Kom tillbaks, gör allt som man gör när man nu är att gilla och dela och hela den biten, och stå upp mot Ryssland, bojkotta Ryssland, och gör allt ni kan för Ukraina. De behöver oss mer än någonsin. Ni kan gå in och följa Kenneth Gregg på Facebook. Han orsakar, tänkte jag säga, organiserar olika fundraisers hela tiden. Senaste nu är 200 000 kronor som ska omsättas till drönare och skickas till armén. Nu ska jag möta en engelsktalande individ på en lådcykel. Ha det bra, Anders.
Tack så mycket, detsamma. Hej då.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.